döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Och era ynglingar ska se syner. Också över dem som är tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. I Apostlagärningarna 2:16 så säger Petrus att andeutgjutelsen på pingstdagen är uppfyllandet av Joels profetia. Jag vet inte om det går att klicka fram den där, det kanske inte funkar. Men han säger så här, här uppfylldes det som är sagt genom profeten Joel. Så sedan dess så lever vi i pingstväckelsens dagar. Före andeutgjutelsen så talade Gud till olika profeter. Men nu när vi lever i pingstväckelsens dagar så kan vi alla ta emot av den helige ande. Vi kan alla höra Guds röst. Och vi kan få tilltal till oss själva och till varandra. Och det här är någonting som kommer öka i de sista dagarna innan Herrens dag, säger profeten Joel. Och förra gången som jag predikade så talade jag om att höra Guds röst. Att den helige ande talar ofta, han lyser ofta upp bibelordet för oss. Det blir en sån här aha-upplevelse. Gud kan tala genom tankar och impulser som kan vara lätt att tro att det här är våra egna tankar. Men det går att lära sig att känna igen Guds röst. Men Gud talar ju också på andra sätt. Han kan tala genom en hörbar röst. Och han kan tala genom profetior. Han kan tala genom syner som är som en bild. Och han kan tala genom drömmar. Och idag så har jag fått till mig att jag skulle begränsa mig till att tala om drömmar och visioner. Drömmar alltså som man har på natten som Gud kan tala genom. Och jag tänkte börja med drömmar. Både i Gamla testamentet och Nya testamentet så ser vi att Gud talar genom drömmar. I Gamla testamentet har vi ju Josef och vi har Daniel som de drömde själva drömmar. Och de fick också vishet av Gud att tyda andras drömmar. Och Gud talade också till olika kungar i Gamla testamentet genom drömmar. Även i Nya testamentet så ser vi att Gud talar genom drömmar. Bland annat fick ju de vise männen blev tillsagda i en dröm att inte gå till Herodes. Josef blev tillsagd i en dröm att fly med Maria och Jesusbarnet till Egypten. Och varför talar Gud genom drömmar? Det är kanske så att vi är mer mottagliga att lyssna till Herrens röst när vi sover, när vi har släppt allting runt omkring oss. Och det är ju extra viktigt i våran tid när det nästan aldrig är tyst runt omkring oss. Det plingar i mobiler och vi liksom får meddelanden direkt från varandra fast vi inte är på samma plats. Man får e-post, man får sms och vi har alltid saker vi ska göra. Och då man får liksom aldrig vila i vårt samhälle. Så det kan vara svårt att uppfatta Guds röst. Just när det gäller Joels profetia här, att gamla män ska drömma drömmar och unga män ska se syner, så har jag hört någon som har sagt att det kanske är så att det krävs en viss mognad för att tolka en dröm. Och att det är därför just gamla män skulle drömma drömmar. En syn är lite enklare än en dröm. Det är som en bild. En dröm kan vara mer komplicerad. Och det tror jag nog kan stämma. Men jag tror att det här först och främst är en bild på att Guds ande kommer utgjutas över alla. Över gamla och unga och över män och kvinnor. Och jag tror att vem som ska få en dröm eller syn eller vision, det avgör den helige ande. Som det står i första Korinthierbrevet 12:11. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Men visst kan det vara bra med mognad för att kunna tyda en dröm. Josef, han var ju en av Jakobs 12 söner och han var en ung pojke när Gud började tala till honom genom drömmar. Han var i 17-årsåldern. Och han var ju sin faders favoritson och han var kanske också lite bortskämd. Han fick en fin rock bland annat som inte de andra fick. Så hans bröder blev ju väldigt avundsjuka. Och han fick en dröm att han och hans bröder var ute och band kärvar. Och då reste sig hans kärve upp och brödernas kärvar bugade sig för hans. Och han var ju ung och oerfaren så han talade om det här för sina bröder. Och de blev ju ännu mer uppretade än vad de redan var. Skulle du bli vår kung och skulle du råda över oss, säger de. Sen hade Josef en dröm till. Han drömde att solen och månen och 11 stjärnor bugade sig för honom. Och då förebrådde till och med Jakob honom och sa, skulle då jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig? Men det står också, men hans fader bevarade detta i sitt minne. Så här är något att tänka på när det gäller drömmar från Gud, att vi behöver inte gå och berätta dem för alla. Utan det kan vara bättre att bevara drömmen i sitt minne. Och kanske skriva ner drömmen, be över vad Gud vill säga. För den här situationen som drömmen talar om har liksom inte kommit än. Det är en helt annan tid och då kan det bli väldigt fel. Men när tiden väl kommer att drömmen uppfylls, då är det en bekräftelse på när det väl händer. Då att, och den här bekräftelsen kan få oss att våga ta steg. Som vi kanske inte skulle våga ta annars. Sen hamnade ju Josef i Egypten. Och där fick han ju tyda drömmar både i fängelset till sina båda medfångar. Och sen till farao. Och det här ledde ju till att en svår hungersnöd avstyrdes i landet. Genom att Egypten började bygga upp ett matförråd som sedan andra folk runt omkring kunde köpa av, bland annat hans bröder. Och då när de kom för att köpa säd så gick ju den här drömmen i uppfyllelse som han hade haft som ung pojke, att hans bröder bugade sig för honom. Men Josef säger också till sina bröder att Gud hade ett syfte med allt det här från början. I första Mosebok 45:5-8 så säger han, men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit och förebrå er ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit före er. I 2 år har det nu varit hungersnöd i landet och det kommer 5 år till då man varken ska plöja eller skörda. Gud skickade mig före er för att trygga er fortlevnad på jorden och för att bevara er vid liv och rädda många. Så Gud hade liksom en god tanke med allt det här. Och det var liksom en förvarning genom drömmen också. Även Daniel fick ju uttyda en dröm till kung Nebukadnessar som handlar om den yttersta tiden. Nebukadnessar han besegrade Juda och tog med sig ynglingar av förnäm släkt till att uppfostras i kungens palats. Och sen skulle de få tjänstgöra vid kungens hov. Och Daniel och hans 3 vänner var fördes ju bland annat då från Juda till Babel. Och de fick nya namn och de skulle uppfostras här i den här nya kulturen. Men de bevarade sin tro på Gud. Men så fick kung Nebukadnessar en dröm som han blev väldigt berörd av. Han blev väldigt orolig, men han kunde inte komma ihåg på morgonen vad han hade drömt. Så han gav order att alla spåmän och visa män i riket att de skulle tala om då dels vad han hade drömt och sen skulle de tyda drömmen. Och det var ju inte så lätt. Och det var bara Daniel som med Guds hjälp kunde göra det här. Och det var ju då när han drömde om den här statyn, de här fyra rikena som kung Nebukadnessar ser som en gyllene staty. Både Josef och Daniel är mycket noga med att säga att det inte är de själva som kan tyda drömmar, utan att det bara är Gud som kan ge uttydningen. Första Mosebok 41, 15-16. Farao sade till Josef: jag har haft en dröm, men det finns ingen som kan tyda den. Nu har jag fått veta att du kan tyda de drömmar du får höra. Josef svarade Farao: inte jag, men Gud ska ge Farao ett lyckosamt svar. Och likadant Daniel då, Daniel 2, 27-28. Daniel svarade: konung, den hemlighet som du frågar efter kan inte de visa besvärjarna, spåmännen eller teckentyderna avslöja för dig. Men det finns en Gud i himlen som uppenbarar hemligheter, och han har låtit kung Nebukadnessar veta vad som ska ske i kommande dagar. Så vi kan liksom inte säga att ja, jag är en kristen eller drömtydare eller skriva någon drömtydarbok som gäller i alla situationer. Utan det är bara Gud som ger uttydningen i den tid som han önskar. Och annars är det bara att vänta tills han ger uttydningen. Man kan få en dröm som man förstår är från Gud. Men man får vänta på att han uppenbarar innebörden. Och Josef, han undrade säkert under årens lopp vad den här drömmen med kärvarna betydde. Att hans bröder skulle buga sig för honom. Men det finns ju olika bilder som redan finns i Bibeln som kan dyka upp i drömmar. Och det här är ju ett bildspråk som Gud själv har hittat på. Bland annat liknas ju ofta människor och kungariken med olika djur. Och det vill säga de egenskaperna som djuren har. Till exempel liknas ju djävulen vid en drake. Jesus liknas vid ett lamm som ska är slaktat. Eller med ett lejon. Vi kristna jämförs med får som följer Jesus, våran herde. Falska profeter liknas vid vargar i fårakläder. De ser ut som får, de låter som får, men de är rovlystna vargar i sitt inre. På sin ålders höst sen fick ju Daniel samma dröm som kung Nebukadnessar, men då såg han den här gyllene statyn som fyra vilddjur. Han såg liksom de här rikernas innersta. Och så har vi också vilddjuret i uppenbarelseboken som ju är en sammanslagning av de här fyra djuren då, och framförallt då den sista djuret som Daniel ser, som representerar det onda rike som ska uppstå i ändens tid. Ska se, vi har några bibelord. Uppenbarelseboken 13:2. Och vilddjuret jag såg liknade en panter. Det hade fötter som en björn och gap som ett lejon. Uppenbarelseboken 13:11. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn lika ett lams och det talade som en drake. Det är alltså en förklädd profet. Så de här bilderna, de finns ju redan i Bibeln. Och första gången jag märkte det här, det var jag hade en dröm att jag bodde på ett studenthem i Borås och det var en sån här glasdörr. Och då såg jag en bild av, eller en dröm hade jag, att en brun björn, han stod på två ben så här, och så knackade han på den här dörren. Och jag tänkte, vad var det? Och dagen därpå, när vi satte på kvällen, så kom det en man som såg ganska sjaskig ut. Och han stod precis som den här brunbjörnen och han knackade på den här glasdörren. Och då tänkte jag, oj, vad betyder det? Men sen kom jag på det att Gud ville säga att det här är liksom, den här mannen är som en brunbjörn. Att han kan vara farlig. Hur är en brunbjörn? Jo, den kan bli väldigt farlig om man kommer i fel tillfälle. Att det är så, sådana bilder kan Gud tala till genom drömmar. Sen finns det ju olika maträtter. Jesaja 55:2. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Är det lön på sådant som inte mättar? Lyssna till mig så får ni äta gott och njuta av feta rätter. Då är feta rätter en välsignelse. Man kan också få bägare med olika innehåll. Psalm 23:5. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Då är det en välsignelse att bägaren flödar över. Jesus talar ju också om att dricka det nya vinet med oss i Faderns rike. Men man kan också få annat att dricka i bägaren, Uppenbarelseboken 16:19. Och Gud glömde inte det stora Babylon, utan gav det bägaren med sin stränga vredesvin. Sen finns det också det här bilden med gröna ängar och torr öken. Psalm 23:1-2. Herren är min herde, mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Jeremia 51:3. Herren tröstar Sion, ger tröst åt hennes ruiner. Han gör hennes öken lik Eden, hennes ödemark lik Herrens trädgård. Så drömmer jag en profetisk dröm om att jag vandrar framåt i en torr öken, då kan man ju liksom tolka det som att det ligger kanske jobbiga tider framför. Så man kan liksom tolka genom de bilder som redan finns i Bibeln. Men vad drömmen betyder detaljerat, det får man vänta på tills Gud hjälper oss att uttyda på ett eller annat sätt. Och det händer ofta genom en händelse som får poletten att trilla ner. Att då förstår man, ja just det, det här betyder det. Det är viktigt att man prövar alla budskap och drömmar. Och viktigast är ju, vad ger det för frukt? Kommer vi närmare Gud eller förs vi bort ifrån Gud? Jeremia 23:25-27 så talas det om profeter som drömmer lögndrömmar. Han säger bland annat, med de drömmar de berättar för varandra tänker de få mitt folk att glömma mitt namn så som deras fäder glömde mitt namn för Baal. Så alla, och församlingen ska pröva alla profetior och drömmar och visioner som ges. Och det är församlingens uppgift. Paulus säger det i första Thessalonikerbrevet 5:19-22. Släck inte anden, förakta inga profetior, men pröva allt. Ta vara på det som är bra och avhåll er från allt slags ont. Så kommer det någon och säger att det här är från Gud och det här får inte prövas. Ingen får ifrågasätta den här profeten. Då är det någonting som är skumt. En vision då? Vad är det för någonting? Ja, det är när Gud talar till någon om något som han önskar få göra. Ett exempel från Bibeln är ju Nehemja som fick en vision när han bad att han skulle åka hem och bygga upp Jerusalem. I vår församling så har ju Gud talat om oss, till oss som Ekön bland annat, om kaffe och förbön. Och vi har bett över det. Vi har börjat ta steg i den riktningen och vägen har öppnats mer och mer. Andra exempel på på visioner, om man tar lite mer kända. Lauren Cunningham fick ju, som grundade UMU, Ungdom med uppgift. Han fick en vision om vågor av unga människor som sköljde över olika världsdelar för att sprida evangeliet. Bruce Olsen, han fick till sig att han skulle åka ut till de fruktade motilonerna i Colombia. En indianstam dit ingen hade varit förut. Som dödade alla främmande som kom dit. David Wilkerson fick en vision att han skulle gå ut bland gängen i New York. Så han gick ut där ensam med sin bibel. En person får alltså ta emot en vision om någonting som Gud vill göra. Och Gud har ju goda tankar i våran onda värld. Han talar tankar om frid, om hopp när han ger en vision. Jeremia 29:11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ofta går det till så att en person då, kanske en ledare, ser en klar och tydlig vision och sen får den, han eller hon, en stark känsla över det här och liksom en kraft över det vanliga att ta tag i visionen, och så inspirerar också andra till att bli delaktiga. För visionen måste genomföras av många, inte bara av en person. Och så börjar man ta ansvar för visionen på olika sätt för att det ska bli verklighet. Och det är viktigt att våga tro på den vision som Gud har gett. För det är ett förtroende. Så att man inte kommer in i modlöshet och tänker att nej, men det här kommer aldrig gå. Hur vet man då om det är ifrån Gud? För även en vision behöver ju prövas. Ofta känner man ju en visshet i sitt inre. Och man bör liksom lyssna till, känner jag frid? Om någon annan kommer och profeterar och det inte känns bra. Att man lyssnar till sin egen känsla. Stämmer det överens med den kallelse Gud har gett oss förut? Gud hoppar ju ofta inte hit och dit. Visst, han kan leda in på nya vägar. Men han är ingen hoppjerka så att man ena dagen ska vara i Australien och nästa dag i Afrika. Utan han vill ju göra någonting långsiktigt och bestående på den här platsen. Så visionen blir som en kompass som anger den riktning som man ska gå i. Och sen får man be Gud om ledning och gå steg för steg och pröva sig fram med den heliga andes ledning. De steg jag tar idag förde mig närmare visionens förverkligande, eller oss. Och sen ekonomin. Om Gud ger en vision så ger han ekonomiska resurser. Det här betyder ju inte att det kommer att regna pengar. Paulus fick ju oftast jobba för sitt uppehälle på sina missionsresor. Men ibland och ofta kommer pengarna på väldigt oväntade vägar, precis i rätt tid på ett övernaturligt sätt. Och sen motiv, har jag rena motiv? Är det jag som liksom är centrum i visionen? Att det är jag som ska stå och bli ärad och hyllad som den store profeten? Då bör man bli lite misstänksam. För Gud vill ju, om Gud vill göra något i ett område så är det meningen att det ska bli en rörelse som ringar på vattnet. Att andra ska ta vid sen när den som fick visionen från början försvinner. Väcker kallelsen högmod och förakt för andra? Om vi får liksom till exempel en vision att vår församling ska bli den största i Sverige och alla ska vallfärda hit. Väcker det då högmod att man ser ner på andra församlingar? Då är det också någonting som är skumt. Liksom, vad ger visionen för frukt? Och så kan det också bli en så här kall andlighet, att en ledare får en vision och så liksom gör sig av med alla som inte hänger med på visionen och säger att nej, ni är emot Gud och så liksom föder den här visionen splittring istället för välsignelse. Då är det också något lurt att det är liksom mänskligt i det här. Och Jesus uppmanar oss att se på frukten. Han säger i Matteus 7. Jag ska se om jag har en bild på det. Att ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Och inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Så det är viktigt att se på frukten som visionen ger. Och sen till sist då lidande. Att ta sitt kors och följa Jesus. Allt går ju inte på räls. Det innebär ju ett lidande och svårigheter när man följer Jesus. Bruce Olson till exempel, han fick vara med om många strapatser i djungeln innan han nådde fram till motilonerna. Så hur mycket arbete i det tysta som ingen ser är jag villig att offra för visionen. Och sen är det viktigt att man inte glömmer att ta tid med Jesus. Så att man går upp så i visionen så att man liksom glömmer gemenskapen med Gud. För det är ju då Gud talar till oss när vi tar tid med honom. Så vi får se fram emot i vår församling det som Gud har talat till oss. Och vi får be om att Gud leder oss vidare och att vi får bli lyhörda för Guds röst och gå framåt. Ja, Jesus. Tack Jesus för att du är en Gud som har goda tankar. Tack att du talar till oss Jesus. Tack att vi får lära oss och känna igen din röst. Att vi får gå steg för steg in i det som du har förberett för oss. Tack att du har vill leda vår församling in i din vilja Jesus. Att vi ska bära frukt i Motala Herre. Och få sprida ordet om dig. I Jesu Kristi namn. Amen.